Jag heter Mikaela Holgersson och jag är ungdomspastor. Och så härligt att bara få stå här med er idag. Det är sommar och jag hoppas att inte jag är den enda som är glad över det. Jag kommer till liv i sommaren, det är underbart. Vi kan göra lite så här bara också, så får vi... Så, nu kommer ni vara vakna hela till allt jag säger. Nej, men Mikaela Holgersson och jag jobbar som ungdomspastor här. Och jag älskar faktiskt att jobba här. Det är väldigt underbart. Det är så fina människor. Är du inte med i församlingen så rekommenderar jag det starkt. jag ska prata om andlig enhet. Det låter väldigt stort och formellt och som att jag har nyckeln till andlig enhet och hur man gör. Men jag kommer bara ta en liten del av det. Men jag tänkte att det var ett bra samlingsord. Och vi är nu i en liten serie där vi pratar om församlingsordning. Vi är i en process där vi ska komma fram till en ny församlingsordning som församling den 18 juni, en lördag eftermiddag. Vilken tid, David? 18.00. Då ska vi rösta, va? Ja, då ska vi rösta. Och häromdagen så mejlades det ut en liksom, sista version. Så att jag hoppas att det är den formuleringen jag har med alldeles strax. För att jag ska prata om helige ande och hur vi som församling vill betona anden i vårt liv som församling och i vår gemenskap. Så att här är vår formulering, den senaste förhoppningsvis, där det står så här. Vi tror att den helige ande är en del av Guds treenighet och är den som ger liv och anda åt allt levande. Är det rätt version? Ja, vad bra. Anden ges till varje kristen som en hjälpare som vill lära och påminna oss om vad Jesus har sagt genom sitt ord. Anden ger oss kraft att dela vår tro och leva livet med Jesus. Anden utrustar oss med gåvor för att tjäna i församlingen och världen. Det här är vår liksom formulering kring vad vi tror att anden har för betydelse i vårt församlingsliv. Och vi skriver också att vi ställer oss bakom de fyra ledord som EFK, Evangeliska Frikyrkan, har. Som är baptistisk, karismatisk, missionell. Och, vilken är den fjärde? Evangelikal. Det är ju till och med i namnet Evangeliska Frikyrkan. Ajajaj. Karismatisk i alla fall. Och det betyder också med andra ord att vi liksom inkluderar anden. Så det ska vi prata om idag. Och man kan prata om väldigt många aspekter. När man kollar här så ser vi att det rör väldigt många delar av livet. Men jag tänkte fokusera en del på vårt gudstjänstliv när vi möts tillsammans. För att vi har olika grupper, vi har olika verksamheter, men gudstjänsten söndagen är förhoppningsvis den tid när vi verkligen möts som församling. Och det är det vi strävar efter som församling också, att på söndagen ska vi alla mötas. Eller kanske en annan dag, men de tiderna vi verkligen möts är när vi firar gudstjänst tillsammans. Så jag har en fråga här som jag tänker ska få var i bakgrunden när jag pratar idag. Och vad händer när vi inkluderar anden i vår församlingsidentitet och hur vill vi att det ska märkas? Och just slutet där, hur vill vi att det ska märkas är en viktig fråga tycker jag. Och så tänkte jag, hur ska jag få ihop då? För det är ju nattvard också och det snackar om församling och det är anden. Hur kan vi liksom få ihop det så att när vi tänker tillbaks så är vi så här, ja men hon fick ihop den då till slut. Och då tänkte jag på första Korintherbrevet. För att det kommer vi läsa senare idag under nattvarden. Där är instiftelseorden i kapitel 11. Och sen har vi också andens gåvor. Och också liksom församlingen i stort. Och kommer då fokusera på första Korintherbrevet väldigt, väldigt mycket. Och lite bakgrund till första Korintherbrevet. Församlingen i Korint är grundad av Paulus. Han spenderade 18 månader i Korint och planterade den. Och sen är det här brevet då till församlingen. Och när man läser det här brevet förstår man att det är en församling som inte är helt oproblematisk. Utan de har många, många problem och prövningar. Vilket gör att man också känner, ja, men vad skönt att vi kanske inte är helt perfekt som församling. För det finns nog ingen perfekt församling, inte ens i Bibeln. Och de kämpar väldigt mycket med bland annat sexuell omoral och hur de ska fira nattvard, hur de samlas. Det är väldigt ojämställt. Och mycket på grund av att det var olika sociala klasser som skulle mötas. Och där det nästan blev att vissa ansågs vara bättre än den andra. Vilket inte var bra och det märktes på många olika sätt. Och detta försöker Paulus bemöta i första Korintierbrevet. Vi har en liten, den här är väldigt förvirrande bild om man bara ser så här i stort. Man kan få den skickad av mig om man vill. Men det är väldigt, väldigt mycket. Men det är liksom kapiteluppdelningarna där. Och jag kommer bara säga lite fort. Men jag tycker det är en bra helhetsbild om man sen vill komma eller kolla närmare på den. Men vi har i kapitel 1-4 så pratar han mycket om splittringen i församlingen. I kapitel 5-7 så bemöter han liksom den sexuella integriteten i församlingen. I kapitel 8-10 pratar han om maten. Dels är det offerköttet, ska man äta det, ska man inte. Men också hur man firar nattvard och att det inte riktigt var rättvist gjort. Sen har vi kapitel 11-14 där han pratar mycket om hur de samlas. Och sen avslutar han liksom i 15 med dels uppståndelsen och sen i kapitel 16 med lite hälsningar. Och vi kommer röra oss i 11-14 idag, när vi samlas tillsammans. Men där har ni en överblick sådär, på vad det handlar om. Ja, jag tror jag kommer tillbaka till frågan. Yes, vad händer när vi inkluderar anden i vår församlingsidentitet och hur vill vi att det ska märkas? Och när man pratar om anden så har vi alla väldigt olika erfarenheter. Jag märker det när jag pratar med människor i min ålder, med människor i andra åldrar, från olika kyrkor. Alla har väldigt olika erfarenheter och vi kommer in i ämnet med liksom olika förutfattade meningar. Vissa tycker att det är läskigt, andra är frustrerade, andra vill ha mer. Och där möts vi alla idag också, tror jag. Vi alla har väldigt olika bakgrunder och tänker väldigt olika kring hur vi inkluderar anden, hur anden märks i våra liv, i vårt gudstjänstliv. Vi tycker kanske olika, men det ska inte förhindra oss att komma samman eller vår enhet. Och jag tänker, det står ju i andra Korintierbrevet kapitel 3:17 att Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och det kan betyda jättemycket olika saker. För vissa kan det låta befriande och för andra kan det låta läskigt också. Nej, vadå frihet? Ska vi bara stå här och springa runt och så händer ingenting? För vissa ser frihet ut så där för att det låter liksom läskigt och det funkar liksom inte. Och vi kommer bemöta lite det och hur friheten ser ut och hur det kanske får plats i våra gudstjänstliv. Jag har lite som struktur för predikan tagit fram 3 myter om vad som händer när vi inkluderar anden. Eller kanske 3 rädslor eller 3 lögner. Man får kalla det lite vad man vill. Men oftast när man pratar om hur anden ska få plats så kommer det fram lite oroligheter. Okej, men vad händer med det här då? Eller vad händer med det här? Och jag tycker att första Korintierbrevet bemöter det väldigt, väldigt, väldigt gott. Så den första myten här är anden skapar oordning. Att när vi inkluderar anden så vet vi inte riktigt vad som händer. Vi kanske tappar kontrollen. Vi får inte bestämma längre. Och i första Korintierbrevet så pratar Paulus väldigt mycket om ordning. Och hur anden är inkluderad i den ordningen. Vi läser i, här är väldigt långt bibelord, men det går bra. Vi behöver inte vara rädda. I första Korintierbrevet kapitel 14, vers 27-33 står det att, skriver Paulus då, när man talar ett annat språk, alltså här refererar han till tungotal, får bara 2 eller 3 tala. En i taget och någon ska tolka. Om ingen kan tolka måste talaren vara tyst under samlingen och bara tala tyst inom sig inför Gud. På samma sätt får bara 2 eller 3 profetera i en samling och de andra ska pröva budskapet. Om någon i samlingen får en uppenbarelse ska den första sluta tala. Alla kan ni profetera, en i taget, så att var och en kan lära sig något och bli uppmuntrad. Profeternas ande ska styras av profeterna. Gud är inte en oordningens utan fridens Gud. Och om vi också har, så har vi det här. Jo, jag vill be med min ande men också med mitt förnuft. Jag vill sjunga med min ande men också med mitt förnuft. Här ser vi en Paulus som inte bara låter folk få skrika ut saker och det kalabalik som råder i samlingen. Utan det finns en ordning till allt. En vi ser här borta bara bara två eller tre, en i taget, två eller tre profeter i en samling, och man ska pröva budskapet. Det finns liksom en ordning för det hela. Men här vill jag också betona att de ändå förväntar sig att inkludera anden. De förväntar sig andens närvaro och deltagande i gudstjänsten. Anden är liksom inte någon annanstans. Och de liksom utmanar varandra i deras andliga gåvor. Och de tänker att vi alla har en gåva att bidra med, vilket vi kommer till sen. Men det finns en ordning när vi inkluderar anden i vårt gudstjänstliv. Och det finns också, vi har belägg att förvänta oss att anden ska närvara. Vilket är helt underbart. Det finns någon som kommer tala i tungor. Och det kanske förhoppningsvis finns någon som ska tolka. Men annars kan man tala det tyst inom sig och det är okej. Vi har folk som profeterar och man ska pröva budskapet. Men det är närvarande och det finns där. Så att när vi inkluderar anden i vårt gudstjänstliv, att det blir oordning eller kaos, det ser vi inte här. Det var kaos. Det var ju därför han behövde skriva det. Men det finns också en ordning till det. Och när vi bemöter anden på ett sunt sätt och inkluderar anden på ett sunt sätt, så kan det bli ordning och struktur av det hela. På ett gott sätt. Ja, nästa myt. Här, att anden skapar splittring. Och det här är nog en stor en. Och det tror många att det klämmer till lite. Men oftast när man pratar om helig ande eller när vi liksom försöker uppmuntra varandra i olika gåvor, så finns alltid rädslan. Att tänk om jag inte får en gåva, eller varför är inte jag andlig som den här personen? Varför har inte jag upptäckt anden på samma sätt som personen här borta? När den personen ber så händer grejer, men inte när jag ber. Det finns alltid den rädslan att den här personen blir mer andlig och jag blir här, och då kanske den blir bättre eller sämre. Och det kan skapa splittring. Och det var ju det som också hände i Korint. Det skapade splittring. Men det bemöter Paulus. Dels med ordningen, men också i första Korintierbrevet 14 och 26 står det: hur ska det då vara, syskon? Jo, när ni möts ska var och en bidra med något. Sång, undervisning, uppenbarelse, tal på andra språk eller tolkning av det. Men målet med allt ska vara att församlingen byggs upp. Om vi läser också i första Korintierbrevet 12, vers 4-7. Det finns olika nådegåvor. Anden är en och densamme. Det finns olika tjänster, men en och samma Herre. Uppgifterna är olika, men det är samma Gud som verkar allt och i alla. Hos var och en manifesteras i anden så att den blir till det gemensamma bästa. Här läser vi en Paulus som dels tänker att alla har vi något att bidra med. Ingen har mer eller mindre eller bättre eller sämre, men vi alla får ta del av anden. Vi alla kan få verka i andliga gåvor. Och det handlar inte om min uppbyggelse, utan vår uppbyggelse som församling. Det handlar om att vi ska byggas upp, det handlar om att vi ska växa. Men vi har alla något att bidra med. Och här finns en liten utmaning, det finns två olika. Det finns kanske de här inne som behöver höra och utmanas att liksom, anden handlar inte om att du ska få uppleva det här jättestora. Och att du ska, det är ju en konsekvens när vi får ta del av anden. Men det är inte syftet. Utan att det handlar om oss som gemenskap. Och om vi fortsätter att bara söka anden för att jag själv ska byggas upp, då kommer det ta slut till slut. Utan det behöver ske i en god gemenskap och för att en gemenskap ska få byggas upp. Och sen finns det de här inne som också kanske behöver höra att anden är till för dig. Du kan få ta del av anden och anden har lagt ner gåvor i dig. Där du kan få verka, där du kan få utmanas och där du kan få växa. Och det, när det sker i en härlig gemenskap, när vi gör det tillsammans med omsorg för varandra, så kan det bli spännande och det kan bli roligt. Att få liksom ta del av anden och ta del av hur Gud vill använda dig i den här församlingen. Det kan bli roligt till och med. Och det är väldigt roligt att få se hur Gud vill använda en. Men det är verkligen alla som sitter här inne får ta del av det och har något att bidra med. Verkligen, verkligen. Så att Vi hade att anden skapar oordning, det är inte sant. När det sker på ett sunt sätt och när vi inkluderar och förväntar oss saker av anden så kan det ske inom en god ordning. Och att anden skapar splittring, det är inte heller sant. Utan när vi inkluderar anden och när anden får verka i oss så är det till församlingens uppbyggelse så att vi ska komma samman och växa tillsammans. Yes, och den sista myten. Det är att anden skapar exklusivitet. Alltså att folk blir skrämda och oftast nya. Att vi tänker att de nya kommer bli skrämda om vi inkluderar anden i vårt gudstjänstliv när vi möts. Här har jag också lite bibelord. Det är väl, jag tror det bara är de här. Ja, på samma sätt är det mer. När ni är ivriga att få andliga gåvor, sök då att få rikligt med sådana som bygger upp församlingen. Och sen också i 14 och 26 som vi redan läst. Men målet med allt ska vara att församlingen byggs upp. Vi växer, vi byggs upp när vi inkluderar anden. Och det finns ju en ordning. Och Paulus talar också om att vi kanske ska söka den profetiska gåvan mer för att tungotalet kan verka lite svårt för de som kommer utifrån. Om det inte går att tolkas vill säga. Vi ska använda de gåvorna som är till uppbyggelse. Men vi ska ju inte ta bort dem helt. Vi har något att komma med. Och det är något som är annorlunda. Det är något som de inte har där ute. Det kommer se annorlunda ut. Men det är också värdefullt. Och det är något de saknar och behöver. Så vi ska inte vara rädda för att vi skrämmer iväg folk när vi inkluderar anden. Bara för att det är främmande. Eller något som de inte sett förut. Utan det är något stort och det är något spännande och det är något gott. Anden är ju verkligen livgivaren och hjälparen. Vem vill inte ta del av det? Och det ska märkas här i vårt gudstjänstliv när vi samlas. Så vill vi att det ska vara något som de nya tar del av. Det är något för uppbyggelsen av vår församling. Men också så att den får växa så att nya kan få möta Gud. Det kan inte bara stanna här. När vi bygger upp och när vi växer så behöver vi ju folk där utifrån. Vi växer inte om det bara är vi här. Men att anden, när vi fokuserar på anden i Guds liv, att det blir någon form av så exklusivitet, det är också en myt. Utan det är till uppbyggelse för vår församling. Det är till uppbyggelse för oss, men också för folk där ute. Och det är uppmuntrande. Avsluta med den inledande frågan. Vad händer när vi inkluderar anden i vår församlingsidentitet? Och hur vill vi att det ska märkas? Och då kommer vi också tillbaka till det här med anden och frihet. Jag tänker att när vi pratar om frihet i församling, speciellt i församlingskontext, så säger vi alltid att frihet är som bäst inom gränser. Liksom. När vi får liksom växa inom goda ramar. Och likadant är det med anden, där Gud liksom sätter ramverket för vårt gudstjänstliv. Men vi vill ju att det ska märkas. Hur får vi ju upptäcka? Och vi har liksom receptet och vi har råden, dels i första Korintierbrevet men på många andra ställen i Bibeln också. Men att det ska märkas är viktigt. Att vi inkluderar anden. Och vad som händer är ju väldigt tydligt, att vi byggs upp som församling. Vi växer, vi stärks, vi uppmuntras. Men vi vill att det ska märkas. Och det märks på så många sätt och det kan märkas mer. Och det behöver inte vara läskigt, men det kan vara roligt och spännande att få upptäcka mer och mer av vad Gud har för vår församling. Och hur vi kan uppbygga och uppmuntra varandra i anden. Där vi kan få komma till varandra med profetiska budskap, där vi kan få be för varandra för helande. Där vi verkligen bara kan få uppmuntra varandra. Som det är tänkt att det ska vara. Men det är ju kul och det är så fint att vi har en församling som betonar anden och som vill att det ska märkas och som vill att vi ska inkludera anden. Och låt oss bara få jobba ännu mer på det så att vi kan få en församling som bygger upp varandra och som uppmuntrar varandra och där andra kan få ta del av Guds rike. Vi ska nu alldeles strax gå in i nattvard, men jag tänker att vi ställer oss upp så ber jag en bön bara.